Och det är ju ingenting konstigt alls med det, att de sånger vi har sjungit nu, ni kommer ihåg dem, hoppas jag. Av dig, genom dig, till dig är allting. Holy, there is none above you. Av dig, till dig, genom dig är allting. Och det vi fick sjunga nu, det är ju egentligen predikan. Vilket är skönt, för man inser att gudstjänsten är ett mycket större sammanhang än att någon står och pratar någonting. Det är ju förväl, särskilt eftersom det är tredje söndagen i rad. Som samma farbror dessutom står här framme och håller låda. Men de sångerna, ja, det är klart att vi har pratat under veckan, men de säger ju oerhört mycket om det jag försöker prata om. Och jag tänker också att de texter som jag ska läsa alldeles strax talar om det där, för det finns risken för att det finns en viss melankolisk ton över den här predikan. Men poängen är ju att rikta oss mot, inte bara att försöka sätta rädslan på sin plats, utan också förstå vad är det vi längtar efter? Vad är kärleken? Vad är det som är målet? Och då är de här sångerna vi har sjungit precis det vi behöver höra. Jag ska läsa ett stycke från det som vi brukar kalla för Jesu tal till sina lärjungar i slutet av Johannes evangeliet, som säger egentligen samma sak, och det är inte så att jag ska lägga ut de texterna, men de är en liten klangbotten idag, precis som de här sångerna, så jag läser dem ändå i början. Det är det som Johannes 15 och från Johannes 17, och det är ord som vi behöver ta med oss om vår identitet. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken. Ni är grenarna. Så liksom Fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Och sen säger Jesus så här i bönens form. Så lyssna till de orden som att de är till dig. Fader, jag vill att de som du har gett mig ska vara med mig där jag är, för att de ska få se min härlighet, den som du har gett mig, eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. Rättfärdige Fader, världen känner dig inte, men jag känner dig. Och de har förstått att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Vad ska göra det känt? För att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Allt annat är kommentar. Men här kommer kommentaren. Vi försöker ju tala om rädsla och om rädslans rätta plats i den här predikoserien. Var inte rädd är ju titeln. Det är ju ingen lätt sak. För det är ingenting vi kan förklara. Det är inte ett problem vi kan lösa genom predikan eller undervisning. Faktiskt. Men vi vet ju vilken kraft rädslan är. Vilken makt den har. Och att den just behöver få sin rätta plats. För att den inte ska dominera våra liv och vår värld. Eller hur? Så vi fortsätter att försöka. Även i predikoform. Så därför ställde jag en fråga förra söndagen. Som blev en slags avstamp för min reflektion där. Och lite en ingång i hela predikoserien. Den frågan var: vad är din största rädsla? Vad är det du fruktar så pass att det kan dominera dina tankar, dominera dina livsmönster, krympa hjärtat, skymma blicken på dig själv, på andra och på världen du lever i? Och så försökte jag liksom därifrån att börja lite grann att ge rädslan sin rätta plats. Det var där vi var förra veckan. Och vilken är den platsen? Jo, som kärlekens skugga. Alltså ju större kärlek, ju mer vi älskar, desto större skugga kastar kärleken av rädsla, av oro för att det, de eller den jag älskar ska förloras, skadas, såras. Rädsla för lidande, rädsla för misslyckande. Och jag berättade några lagom pinsamma historier från mitt eget liv om det. Det gav en liten tes det där som jag själv tar med mig in i fastan. En sån där mening som jag älskar att gå och tugga på. Det finns en massa såna meningar. Och den var ungefär så här. Den kanske finns där, ja, precis. Mod och rädsla hör samman i lärjungaskapets äventyr. Det äventyr som förändrar världen och oss. Finns till sist inget annat som förändrar världen. Så använder jag delar av en sändande bön. Ni som var här kommer kanske ihåg det. För den har hjälpt mig att greppa det där. Nästan kroppsligt. Det där med rädslans plats. Minst lika mycket som undervisning och böcker som jag har suttit med. Så läste jag den och vi avslutade till och med att be den. Det behöver vi inte göra nu. Men jag läser den ändå för den sätter också tonen in i det här. Från där vi är till dit du sänder oss. Jesus, led oss vidare. För att flyga. På bräckliga vingar, modiga och samtidigt lite rädda. Jesus, led oss vidare. Från tryggheten i det vi känner till och in i det äventyr du bjuder in oss i. Jesus, led oss vidare. För att vara med och forma den här världen efter din rättfärdighet, sanning och skönhet. Jesus, led oss vidare. Och igen, det som den där bönen lärt mig, det är ju att orden modiga och rädda samsas. De hänger ihop. Det är också beskrivningen av livet. Eller livet i Jesu efterföljd som ett äventyr. Och att det bara är i det äventyret som modet och rädslan kan samsas. Jesus efterföljelsens äventyr är alltså glädjen, modet och rädslan som alla liksom långa skuggor kastade av kärleken. De får sin riktiga plats. Därför att den där kallelsen till efterföljelse av Kristus så bjuds vi samtidigt upptäcka, som jag sa, att våran rädsla är faktiskt invävd, den är instorterad, instoppad som i en bokhylla med modet bredvid sig i Guds eget liv. De hänger ihop. Och hur var det då med äventyr? För det är inte liksom Disney eller Hollywood-äventyret nödvändigtvis. Jo, Svensk ordbok, denna pålitliga kumpan säger så här, att ett äventyr, och tänk dig lärjungaskapet då, är en ovanlig, spännande och farlig upplevelse med inslag av upptäckter och strapatser. Det är det vi bjuds in i, apropå bönen. Och det är det sista ledet i den där bönen som fanns där uppe, som ger dagens fråga. Den sista strofen var ju, för att vara med och forma den här världen efter din rättfärdighet, sanning och skönhet. Jesus, led oss vidare. Så äventyret handlar alltså om att delta i det rättfärdiga, i det sanna och i det sköna. Alltså det högsta goda som vi söker. Det som är all längtans ursprung och mål. Av dig, genom dig, till dig är allting, sjung vi. Så det är bara en kommentar det här på sångerna. Det är fantastiskt. Och frågeställningen då, ja, den blir ju enkel. Vad är det högsta goda som hjärtat verkligen, verkligen längtar efter? Eller vad är ditt främsta mål? Det svarar vi inte på er. På nolltid. Men det är de frågorna som blir de viktiga. Då tänker jag att den där bönen ritade liksom den positiva vägen. Den här vägen bakom mig, det är i eklandskapet. En del av er känner kanske igen det. Det ritar de positiva och den väg och det mål som människa och skapelse är kallade till. Alltså det de kallar för äventyret. Och där syns det högsta goda. Det som då är rättvisa eller rättfärdigt, sant och skönt. Det som allting är på väg mot. Kalla det för Guds rike om du vill. Det eviga livet. Eller så. Och allt det där skriver vi väl under på. Kyrkan gör det i sina bekännelser. I sina skrifter. Jag tänker i åsikt så är vi väl ganska eniga med det där. Men då är frågan. Vad svarar vi egentligen helt ärligt på den typen av frågor? Vad är den djupaste längtan? Vad är det vi verkligen ser som livets främsta mål? Vad är det högsta goda för oss? Det som vi sätter oss i rörelse, liksom, det som formar våra prioriteringar, vårt handlande, vår moral, om ni vill. Så. Scott Bader Say, som har skrivit den här boken, vi tar en hel del inspiration från till den här predikoserien. Han lyfter hur kyrkan genom historien, när kyrkan har haft lyxen att kunna formulera sig om sådana här saker, men hur kyrkan har formulerat sig kring vad just det högsta goda är, vad målet för allting är, så att säga. Och då har kyrkan sagt historiskt saker som vänskap med Gud. Eller som det står i en kyrkotraditions bekännelseskrifter, det högsta målet, det vackraste som finns, ja, det är att förhärliga Gud och njuta av Guds närvaro för evigt. Vi har lite liknande formuleringar, har vi inte det i vår nattvardsliturgi? Vänskap med Gud, njuta av Gud för evigt, förhärliga Gud med våra liv. Och det är sant om människa och skapelse. Och det där har ju otaliga bibliska rötter, såklart. De behöver inte gå igenom nu. Vi ser det i Jesu ord till sina lärjungar om honom som vinstocken, om de som grenarna som vi läste i början. Om att han och fadern är ett och att de och vi liksom dras in i det där livet. Vi ser det i hans ord till lärjungarna i slutet av Matteus evangeliet om att jag ska vara med er alla dagar till tidens slut. Vi ser det i Paulus brev, hans ständigt återkommande bild om sitt eget och den kristnes liv, nu och evigheten, som ett liv i Kristus, va? Och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Men Bader Say lyfter även en misstanke som jag känner igen i mig själv när jag läser hans text. Jag känner igen den hos många av oss som kallar oss för kristna idag. Nämligen att vårt ärliga svar på frågan om det vi djupast längtar efter och ser som livets mål mycket väl inte är någon av de sakerna, utan att känna mig och att leva trygg och säker. Jag väljer den vägen nu, även om det finns många andra svar. Men det är möjligt att det är så. Då måste jag gå till mig själv igen. Jag är en mycket bekväm och trygghetstörstande människa. Och det har säkert många orsaker. Jag kan inte gå in på alla dem, för då skulle vi bli här alldeles för länge om ni skulle somna. Men jag uppväxt i en väldigt trygg och väldigt stillsam och fridfull miljö, bokstavligt talat. Då märker jag nu som vuxen, om jag tittar bak, att jag alltså burit med mig genom livet en slags ambition att forma såna här trygga och fridfulla miljöer omkring mig. Det har blivit en del av min karaktär. Det är inget fel i det. Så där är det för många av oss. Den ambition som sen senare i livet liksom utmanades och formades av att tron, när den väl drabbade mig när jag var vuxen, den drabbade mig som just ett äventyr. Då blir det svårt det här med trygghet. Det blir en så kallad kognitiv dissonans. Alltså det skrapar. För genom de livsöden jag mötte när jag började ramla in i tron och genom de Jesusberättelser jag läste, jag säger ofta att bergspredikan är det som drabbade mig först av allt, och det har format mig djupt, va? Så förstod jag att det här var just ett äventyr med risk därför inbyggt, med sårbarhet inbyggt. Sen har jag märkt under resan att den här trygghetsambitionen jag burit med mig då, den har faktiskt kunnat bära frukt. När efterföljelsen fört mig till, lett mig till beslut. Som till exempel att delta i fredsskapande arbete i den våldsamma, bitvis krigsliknande konflikten på Västbanken och i Palestina. Vad skulle jag dit för? Jag som är som en filbunke. Jag ska bry mig om det. Jo, grejen var att i det arbetet upptäckte jag i efterhand också under tiden där. Så märkte jag att trygghetslängtan, ja, den blev inte någonting i sig självt längre. Den var inte sitt eget mål, utan den stoppades in i ett sammanhang där det kunde bära frukt. Det var en oerhört stressande miljö. Vansinnigt stressande miljö. Den påverkade mig fysiskt. Jag tappade vikt. Jag hade maginfluensa 4 gånger. Så jag klarade inte av det. Men jag gick in med den där ambitionen och det bar frukt. Det var ett sammanhang där alla var stressade och rädda. Vi samtalade ibland när vi gick på våra runder med israeliska soldater som var där. Och deras främsta argument för att vara där var ofelbart ett, gissa vad det var. Säkerhet. Om inte vi är här så kommer allting gå åt skogen. Och de var ofelbart rädda. Jätterädda. Och de var väldigt arga. Och frukten det bar var våld och splittring. Men trygghet och säkerhet, det är inget dåligt. Det är det ju verkligen inte. Men i sig själva och frikopplade från äventyret med Kristus så kan de alltså bli ett slags rädslansroder. Det vill säga något som under ytan sätter riktningen för oss. Bara en liten rörelse så kan man ju skeva iväg ett skepp hur mycket som helst. Så att vi riskerar att missa målet och ännu värre, missa livet. Äventyret, va? Och då börjar vi närma oss något som verkligen är viktigt här. För nu talar vi om saker som har med självbild att göra. Så vem är jag? Och därför är vi ju också inne på våran gudsbild. Vem är Gud egentligen? Och då går det, och nu spetsar jag det lite till. Då skulle det gå att säga att våran kultur och vi som individer på avgörande sätt ser på och relaterar till trygghet och säkerhet. Nästan som en slags funktionell avgud. Alltså vi bygger inte ett altare som vi skriver säkerhet på och sen så faller vi på knä för det. Men en slags funktionell, praktisk avgud. Så vi tillskriver i allt högre grad, tänker jag, säkerhet och trygghet från individnivå ända upp till samhällelig nivå. En form av helighet. Då menar jag helighet i form av att en slags okränkbar vördnad för någonting. Säkerhet och trygghet blir liksom föremål för våran längtan och därför för betydande resurser. Ekonomiskt, tidsmässigt, ideologiskt. Och då finns det ett annat ord i vår tradition som ligger nära till hands. Och det är tillbedjan. Och det vi tillber, det formar oss. Av dig, genom dig, till dig är allting. Alltså, det är ju samma rum. Det är klart jag använder språket väldigt drastiskt här, va? Och oerhört förenklat. Men jag tänker att jag tar med den friheten. Eftersom vi annars lätt kopplar bort såna här ord och begrepp som helighet, tillbedjan eller till och med avgud från vårt vardagliga tänkande kring det vi rör oss i hela tiden. Alltså jobb, familjeliv, värderingar och så vidare. Och på samma sätt frikopplar vi dem lätt från det jag nu kallar för lärjungaskapets äventyr och så. Och när livet delas upp eller splittras på det viset, ja, då får inte rädslan och heller inte längtan efter trygghet och säkerhet sin rätta plats. Snarare så fyller den upp all plats i alla områden. Och då krymper, och det pratade vi om förra veckan också, det kommer vi höra igen, då krymper rädslan vårt hjärta. Den smalnar av våran blick och den hämmar vår föreställningsförmåga på ett sätt som nu aktualiseras brutalt i relation till det krig som nu pågår i Ukraina. Alltså, ord som säkerhet och vaksamhet, jag satt och kollade på nyheterna på SVT i morse. De suger åt sig på något vis allt mer syre ur rummet och ger mer och mer plats i våra sinnen i det offentliga samtalet, i media och i realpolitiken för våldet som någonting frälsande. Parallellt såklart med alla dessa fantastiska uttryck av medmänsklighet och generositet. Världen är verkligen komplex. Men det händer ömsesidigt och det händer parallellt. Och då tänker jag att här, om man blir kvar i den samtidskommentaren, så riskerar liksom den här ömsesidigheten, den här sårbara, riskfyllda enheten som kyrkan möter i Jesu uppmaning till oss och i förlängningen till allt och alla, om att förenas med honom och med fadern som vinstock och grenar var bilderna. Det riskerar att få mycket mindre plats i sinnen, i hjärtan och i faktiska livsval. Samma risk löper Paulus enorma mängd av uppmaningar till kyrkan om att vara i Kristus. Det vill säga dela Jesu liv och frihet men även hans lidande och död. För ytterst sett så riskerar vi att plocka bort risk och lidande och därför till sist äventyret från trons liv. Vi längtar efter trygghet så mycket att risk och lidande blir något vi undviker. Eftersom vår längtan efter trygghet och säkerhet, som är förstärkt av pandemin men också av krigsutbrottet, gärna vill plocka bort dem som delar av resan mot det högsta goda. Då blir kanske resultatet det som Anders Frostenson och Lars-Åke Lundbergs halvgamla psalm beskrev ungefär så här. Va? Och ändå är det murar oss emellan, och genom gallren ser vi på varann. Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar. Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag. Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. Ett oändligt hem. Inga slutna hjärtan där. Och lite därför jag försökte liksom dela min berättelse om halvlyckade försök att placera in min trygghetslängtan i en väldigt komplex situation där det inte fanns några trygghetsgarantier. Och jag är säker på att du har andra och mycket bättre erfarenheter också. Va? Och berätta gärna om dem. Och sök dem. Vi behöver höra sådana här berättelser. Och vi behöver söka dem även utan garanti för framgång. Va? Så att vi kan utveckla och uttrycka den där förmågan att se och den typen av, ja, vad ska man kalla det, reflexer kanske, som det verkligt goda målet handlar om i den tid som är. Kalla det målet vänskap med Gud då, kanske, som kyrkohistorien har gjort om du vill. Men det innebär i förlängningen vänskap med oss själva, med grannar, med fiender, med hela skapelsen, till sist med Gud, eller med andra ord, förlåtelse. Mm. Och kanske lär vi oss längs vägen att trygghet och säkerhet inte behöver garanteras, som vi ser det nu, av de avgudar vars främsta gudstjänst är krigets perversa liturgi, där myten om det frälsande våldet är ytterst levande. Jag har lånat den bilden av någon som jag glömt bort vem det är. Men att kriget är egentligen en slags förvriden gudstjänst. Så låt oss be om det vi behöver. Vad behöver vi? Jo, behöver mer av Jesus Kristus. Kanske låter barnsligt, men det är så det är. Så att vi kan känna igen vår djupaste längtan och behålla blicken på det högsta goda. Alltings mål, oavsett omständigheter. Vi ska be och sjunga tillsammans: mer av dig, Jesus, mer av dig. Mitt hjärta längtar. Så låt oss be. Tack att vi får fira gudstjänst och att vi får formas runt bordet i bönerna, i bekännelserna, i sångerna efter ditt hjärta mot det goda målet. Värm våra hjärtan, Kristus. Öppna våra ögon och ge oss mer av dig. Vårt hjärta längtar.